Thomas Bolme läser Linda som är Linda-mordet av Leif G.W. Persson.
Till Maj Sjövall och Per Wahlöö, som gjorde det bättre än nästan alla andra. Kapitel 1. Växjö, fredag morgon den 4 juli. Det var grannfrun som hittade Linda. Och oavsett allt annat var det bättre än att hennes mamma hade gjort det. Dessutom hade polisen vunnit en massa tid. Mamman hade inte tänkt komma hem från landet förrän på söndag kväll, och hon och hennes dotter var de enda som bodde i lägenheten. Ju tidigare, desto bättre, om man nu var polis. Och särskilt när det handlade om ett spaningsmord. Redan 7:55 på morgonen hade larmet kommit in till Växjöpolisens länskommunikationscentral, och en radiobil som befann sig alldeles i närheten hade svarat. Bara 3 minuter senare hade de hört av sig igen. Första patrull var på plats. Kvinnan som slagit larm satt i säkert förvar i radiobilens baksäte, och själva avsåg de att gå in i huset för att kontrollera läget. En radiobil från Växjöpolisen, som egentligen borde ha stått i polishusets garage vid den här tiden, eftersom det var dags för byte från nattpass till dagpass, och i stort sett alla poliser som var i tjänst antingen brukade stå i duschen eller sitta i fikarummet i väntan på morgonbön och utsättning. Det var vakthavande själv som tagit emot larmet. De 2 yngre kollegor som svarat hade redan hunnit skaffa sig ett ansenligt rykte inom den lokala kåren. Tyvärr inte odelat positivt, och då han själv var dubbelt så gammal, hade 30 år i yrket och ansåg att han doppats i ekluten i stort sett hela tiden, hade han först tänkt skicka dit förstärkning, vem han nu skulle skicka vid den här tiden. Men mitt i dessa funderingar hade de hört av sig igen. Efter bara 8 minuter, och dessutom på hans mobil, för att inte en massa ovidkommande öron skulle ta del av det som de hade att säga. Nu var klockan 7:45, och den första rapporten från kollegorna på brottsplatsen hade bara tagit dryga minuten. Märkligast av allt. För en gångs skull, oavsett ålder, erfarenhet och rykte, hade de gjort precis allt rätt. De hade gjort allt som de förväntades göra, och i förbigående hade en av dem gjort mer än så. Skaffat sig en liten guldstjärna i sin tjänstgöringsmatrikel, dessutom på ett sätt som tidigare var okänt i den polisiära praktiken vid polismyndigheten i Växjö. I lägenhetens sovrum hade de hittat en död kvinna. Allt talade för att hon blivit mördad, och att hon, hur de nu kunde veta det, hade blivit det bara några timmar tidigare. Däremot inga spår efter någon gärningsman, annat än ett öppet sovrumsfönster på baksidan av huset, som i vart fall gav en antydan om hur han lämnat brottsplatsen. Tyvärr fanns det ännu en komplikation. Den yngre kollegan som vakthavande pratade med var övertygad om att han kände igen offret. Och om hon nu var den som han påstod, innebar det bland annat att vakthavande själv skulle ha hälsat på henne vid åtskilliga tillfällen denna sommar, och senast när han lämnat jobbet dagen innan. Inte bra, inte bra, mumlade vakthavanden, och mest för sig själv som det verkade. Sedan hade han tagit fram sin lilla minneslista över vad han skulle göra om det värsta som kunde hända honom skulle inträffa på jobbet. En halv inplastad A4 med 10-talet kom ihåg punkter och den tankeväckande rubriken "Om hum-hum hamnar i fläkten på jobbet". Han brukade lägga den under sitt skrivbordsunderlägg så fort han gick på sitt pass, och det var snart 4 år sedan förra gången han haft anledning att ta fram den. Okej, pojkar, sa vakthavanden. Då gör vi så här. Sedan hade även han gjort allt det som han hade rätt att begära av honom. Fast ingenting mer, för sådana äventyrligheter höll man inte på med vid hans ålder. I den radiobil som kom först till brottsplatsen satt 2 yngre ordningspoliser från Växjö. Tillförordnade polisinspektören Gustav von Essen, 30 år gammal, och i kåren känd som greven, trots att han alltid var noga med att påpeka att han faktiskt bara var en helt vanlig baron. Dessutom hans 4 år yngre kollega.